Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkommen till ännu ett nytt avsnitt av podcasten Ridklubben. Hallå Rebecka.
Hej Gry.
Idag ska vi prata kvarka och sjukdomar med stadsveterinären Gittan.
Ja, det ska bli så intressant.
Det har ju, om du lyssnar på podden precis när den kommer ut, så har det under hela veckan varit en kvarka-kampanj som pågår för fullt nu.
Precis.
Som vi tar del av.
Vi vill ju hänga på den såklart, för vi vill ju som säkert ni andra också stoppa kvarkan. Det är ju en hemsk sjukdom för hästarna.
Och hon är expert på detta, så vi ska prata över 1000 frågor om kvarka och hosta och snor och bönder och vaccin och vad heter det, penicillinchocker och allting.
Exakt. Så vi alla ändå ska kunna känna oss trygga om vi nu skulle stöta på kvarka. Hur gör vi då?
Viktigt och spännande avsnitt. Framför oss har vi...
Verkligen.
Bakom oss har vi tävlingsdebuten för säsongen för dig.
Ja, i snöstorm.
Ja, du var i Sundbyholm på travbanan där. Jag har aldrig varit där förut. Jag tittade in bara en kortis i Eskilstuna, Sundbyholmstravet, inne i mittcirkeln liksom.
Alltså exakt.
I ovalen innanför travbanan, där är det 2 tävlingsbanor där det pågår parallella tävlingar.
Ja, men precis. Så Sundbyholmsfamiljen kallar vi oss, som är där och råddar runt de här tävlingarna.
För du är med och arrangerar det då, eller?
Ja, eller jag är med och jobbar i alla fall. Ja. Mamma och Anneli Stallet, de har varit barnchefer där ganska många år. Så då har jag varit där och varit med och jobbat och varit lite vice barnchef när de har gått och ätit lunch. Typ har jag fått ha lite ansvar. Så, och nu är inte mamma där i år på grund av corona, att hon inte, att de håller sig lite för sig själva. Men så jag var där i år och det var så otroligt kul och jag var så pepp på tävlingsstarten tills jag slår upp ögonen på morgonen och det snöar ute.
Ja, för så här, du och jag jobbar på radion på Mix Megapol och du brukar alltid försvinna iväg några dagar här på våren och komma tillbaka brunbränd för att stå ute på tävlingsbanan och glad, men nu var det inte lika kul.
Nej, inte lika brunbränd efter den här första veckan. Men, och då var jag lite inne på att jag inte skulle rida där på torsdagen, för att jag kände att så här, jag kan ju rida 2 klasser imorgon istället för att rida en om dagen.
För du hade med dig salsa dit.
Precis, då hade jag med mig salsa i ena hästen. Och, men så tjatade Anneli på mig att säga, jo, det, passa på, ta det som en träning. Se hur hon reagerar och vad händer och sådär. Så jag red faktiskt. Och jag såg ingenting emot vind, för då haglade det isbitar i ansiktet. Så då blundade jag och glad att hästen kunde se.
Ja, men det gick bra.
Men vi var felfria och hon var men vi skötte sig jättebra trots vädret. För många hästar var ju lite stissiga och tyckte det var lite... Så. Men så då körde vi egentligen, jag hann precis rida och det gick kanske 1 eller 2 timmar till och sen ställde vi in, för då började det snöa på riktigt. Så marken var vit och hästarna började få stylter och då började det bli en säkerhetsfråga. Så då ställde vi in resten av dagen, vilket vi funktionärer inte tyckte var helt fel. Nej.
Men sen är det 2 också.
Ja, och sen på fredag var det soligt och härligt väder och då debuterade vi 1:10. Och var felfria där också. Hon var nej, hon kändes jättefin.
Gud vad roligt. Och du gjorde debut också dina nya ridbyxor. Tack Jackson för att ni är med och sponsrar Ridklubben podden. Vad glada vi är för det. Du har ju nya vita tävlingsridbyxor från Jackson. Hur funkade de?
Alltså ingen är ju gladare än jag för Jackson just nu. Jag har ju verkligen haft lite dille på av samma ridbyxor så himla länge. Men nu har jag hittat mina nya favoriter. Så jag måste beställa 2 par till vita ridbyxor. För jag älskar dem. Jag satt som en smäck.
Åh gud vad härligt, och de kändes inte genomskinliga, att det kändes som att man visade trosorna eller?
Nej, de var helt perfekta och så sköna och nej, jag älskar dem.
Gud vad härligt, jag var inne på Jacksons hemsida nu och kollade på vårnyheten och de har en sån här tränings, alltså kallar de det för en funktionstopp kanske, som en ganska kortarmad t-shirt men ändå med lite krage och dragkedja med så här smart material. Den såg svinhärlig ut nu om det blir vårväder snart.
Ja, man kan ju hoppas att det slår om här. Vilken dag som helst, hoppas vi.
Ja, hoppas verkligen. Och som sagt, tack snälla Jackson för att ni är med och sponsrar. Och till dig som lyssnar, gå in på deras hemsida jackson.se. De har skitmycket fina grejer, både kläder för oss som rider men också grejer till hästarna.
Ja, köp ett par ridbyxor, du kommer inte ångra dig. Nej. Alltså, jag lovar.
Jag älskar också mina.
Ska du också köpa ett par? För snart hoppas vi ändå att tävlingssäsongen öppnas upp för alla här under sommaren.
Ja, för på sommaren ser det mörkt ut fram till hösten, tror jag.
Ja, men någon gång kommer det ju öppna. Ja. Och då tänker jag att man kanske behöver ett par nya vita ridbyxor. Och då slår jag ett slag för Jacksons. De var inte tråkiga.
Och sen så kom jag, apropå Sundbyholm på tävlingarna då, så när du hade tävlat klart med Salsa, då kom jag körandes med Neo och så bytte vi. Mm. Så jag lämnade Neo hos dig och åkte hem med Salsa. Hur gick det?
Nej, men också fantastiskt bra. Han är ju... ni rapporterade också till mig när han var hemma i stallet och stod och sov och trodde att han hade drogat honom.
Han var så slö, han var så trött. Jag gick med honom för att skjuta på honom benskydden. Han släpade sig fram genom stallgången och han stod och blundade. Han var så trött. Jag tänkte, det här kommer du få kicka igång ordentligt.
Nej, 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 nej. Det behövde jag inte göra, för det gjorde han. Han var helt sjövild där på kvällen. Ja, när Nico, en tjej som brukar följa med mig och hjälpa mig med hästarna och grumma lite. Hon skulle ut och gå med honom där på fredagskvällen. Ringer efter 2 minuter och bara, den här hästen går jag inte med ett steg till. För att han är helt sjövild. Han tyckte det var kul. Så han körde galoppracet runt henne i grimskaftet. Och hon bara,
oj, det är inget kul.
Nej, den här får du ta själv, sa hon.
Stor och...
svart och lite så här blåste. Och...
apropå svart, men lite får man prata om det som har hänt.
Det måste vi göra.
Säg då.
Okej. Där på torsdagen när det var snöstorm, livet var lite motigt måste jag ändå säga. Jag frös och jag var jätteglad. Salsa var superfin och felfri. Men då får jag ett meddelande på telefonen som säger att med buller och bång i morse så kom det ett svart litet hingstföl.
Ditt dräktiga sto har burit det här fölet och fött det här fölet och nu finns det.
Nu finns han. Han är helt perfekt grej. Han är svart. Med en liten stjärn i pannan och 3 små vita ben. Nej, han är så gullig. Och först så hade tydligen Kalesse då, som är mamman, att hon hade blivit lite chockad i början och lämnat honom, gått därifrån och typ inte fattat vad som hade hänt. Uh-huh. Men sen efter en orolig kvart så hade hon tagit sig an sig honom som om ingenting annat. Så det var ju härligt. Och allting hade gått bra, han har ätit och men de verkar må bra. Men efterbörden hade inte kommit ut. Nej. Så det slutade med att veterinären fick komma ut och spola.
Ja, okej. Men det gick bra alltid.
Ja, och det är ju ingen fara så länge man upptäcker det och håller under observation. Liksom. Så ni mamma och föl mår superbra.
Nicky tänker att det är visat att hon har fått ett föl.
Såklart, för det är det ju typ.
Nicky bara, jag ska rida in fölet.
Det får hon gärna göra. Jag blir blivit för feg för det där.
Okej, Nicky 11.
Ja, hon hinner bli lite mer.
Ja, det är sant. Men hur känns det, ditt första föl?
Nej, men det känns lite som att jag fått en bebis. Jag vill ju berätta för hela världen, du vet. Man vill ju visa upp så här. Titta, han är perfekt och finast och han kommer bli bäst i hela världen. Och man går ju och tänker och klura på namn.
Ja, du får bestämma själv nu.
Vad ska han heta? Tänk om man också ångrar sig att det blir fel namn. Mm. Det vill man ju inte.
Nej.
Så jag försöker komma på ett tema. För jag tänker också att det här inte är det sista fölet jag får i livet.
Alltså, du har nu planer.
Ja, jag ska starta snutteri nu. Kanske inte nu, men om ett par, någon gång i livet så skulle jag ändå vilja ha lite uppfödning i alla fall.
Pappan är ju urtjusig Diro Lux.
Ja, han har jag ju pratat så mycket om den här våren.
Ja, men ska du ha namn som kommer därifrån eller ska du ha någon som kommer från Khaleesi eller ska du gå någon helt egen väg eller hur tänker du? Det här är ju dröm, det här drömde man ju om som liten.
Jag vet.
Och drömmer man fortfarande?
Jag vet. Ja, gud, ja. Man var ju så, man ville ju nästan döpa om sina första ponnysar.
Ja.
Bara för att man ville ju döpa själv liksom. Det var ju störst. Man kallade dem ju någonting helt annat för att man ville döpa om. Liksom.
Jag ville ju döpa om Neo, men det var dyrt att byta namn.
Jättedyrt.
Det kostade flera många tusen att byta namn på.
Ja. Nej, men så mina bästa hästnamn som jag har stött på hittills, det är Atlanta. Det är mitt absoluta topp.
Men då har du haft en häst som heter ju.
Jag känner 2 hästar som har hetat det. De är jättebra. Atlanta är mitt bästa och Hudson Bay tycker jag också är ett fint hästnamn.
Men geografiska namn då? Jag tycker Texas är jättefint.
Ja.
Atlanta, Texas... Idaho. Nej, inte vet jag.
Indiana är ju inte tråkigt. Nej. Jag har ingen tråkig häst som heter Indiana
Belize.
Heller.
Belize.
Det är också fint.
Fint.
Ja.
Nicky satt i bilen häromdagen och tänkte att man kunde ha hotellnamn. Mm-hmm. Ritz, Sheraton.
Hilton.
Hilton, fast det blir också... Nej. Jag ångrade mig direkt, kände jag.
Scandic.
Nej. Förlåt.
Nej. Nej, men geografiska platser eller städer, eller så, det är ju en bra idé.
Mm.
För då har man ju också ganska stort utbud på namn. Och det kan också vara kul att hitta såna här små städer som man inte vet finns. Eller du vet, som man bara letar fram lite. Ja. Typ. Sätt så här, blundar på en karta, trycker på ett finger och så tittar man.
Alvesta.
Nej, det lät inte så kul kanske. Men, och sen skulle jag också vilja ha typ någon form av initial, att det är med vårt liksom stutteri, eller vad man säger, vår uppfödning.
Du har fått ett föl.
Jag har fått ett föl. Jag har redan storhästvansinne.
Storhästvansinne, det är roligt.
Storhästvansinne, det är kul. Men... det är min nya grej.
Och vad sa du? Vad ska du ha för prefix på ditt stutteri?
Jag vet inte. Där måste jag också släppa in min mamma lite, tror jag. I...
växelhäxans attenta.
Ja, jag ska fråga mamma. Se vad hon säger. Men det är så roligt. Och han är så fin och så gullig. Och jag håller på och tjatar om bilder och filmer. Och så de tycker nog att jag är skitjobbig.
Men nej, hur gammal måste han bli för att man får åka dit och klappa på honom?
Men jag vet inte riktigt. Men jag, alltså, man vill ju ändå träffa honom snart.
Ja, vi tar en roadtrip. Alltså, jag har bil. Vi åker när som helst.
Jag har bil. Och jag tänker, för sen när de är så 1-2, då är de inte jätteroliga. De är lurviga och de växer och...
Nej, men vad nu? När
exakt, man vill ju
lite
träffa
mule
honom.
Och lite nova och lite...
Jag tänker att man kanske vill åka dit snart, här i maj, kanske i juni. Ja. Och sen kanske sensommaren också.
Ja. Och då får vi se till att byta kläder ordentligt, så vi har rena kläder och trampat i virkon ordentligt, så att vi inte får med oss någon smitta någonstans ifrån. Vi ska prata om smittor och om kvarka med stadsveterinären Gittan ju.
Ja.
Vi sitter och dricker kaffe med Gittan Gröndahl som är stadsveterinär. Hallå där!
Hallå, hallå!
Och nu ska vi prata kvarka, Rebecka.
Alltså, det ska bli så spännande. Hästens sjukdomar, man vill ju verkligen lära sig mer om dem.
Mm-hmm.
Fick kontakt med dig, Gittan, och ville gärna prata med dig om hästens sjukdomar och kvarka. Och det här är HV1-viruset som har varit högaktuellt den här våren. Men då berättade du också att ni ska ha en kampanj här om kvarka. Och den vill vi gärna haka på.
Ja, det är ju den här veckan, 3-9 maj, som vi kör Stoppa kvarkan-kampanjen. Som är ett initiativ från England. De körde den förra året under namnet Strangles Awareness Week. Och nu så driver SVA tillsammans med flera andra organisationer, veterinärer och hästorganisationer, Ridsportförbundet och andra, lite sociala mediekampanjer den här veckan. Jag hoppas att ni får se lite olika grejer. Och vi hoppas att alla har hängt på och sprider den här kunskapen och budskapet. Det är ett positivt budskap egentligen, att kvarka går att stoppa, men bara vi gör rätt.
Och hur, om man vill haka på den, hur gör man då? Alltså man vill vara med och sprida det?
Ja, det kommer att vara varje dag lite nya grejer som sprids från SVA och förhoppningsvis från alla partners också.
Det har ju pågått i flera dagar. Så de som har missat det här men kanske hör om det nu, då kan man ju gå tillbaka och läsa all information jag har gått ut med sen i måndags egentligen.
Ja, då finns det en sida som heter www.sva.se/stoppakvarkan. Där inläggen under veckan kommer att sparas, de som vi känner till och har gjort. Sen kan man ju leta reda på de andra partnersorganisationerna, vad de har kommit ut med också under veckan.
Ja, så kan man väl hjälpa oss och dela med sig av det.
Det ska bli så intressant att få prata med er om det här, för jag är så dålig. Peppar, peppar. Ingen erfarenhet av kvarka.
Men man har lite grann.
Man hör talas om kvarka, då blir man livrädd.
Och så googlar man på kvarka, då...
Ja. Ja, och så har man talat om de har kvarka i det stallet. Ja, så blir man jätterädd. Så det ska bli roligt att få prata med dig om allt, med din erfarenhet om det här.
Mm. Och sen förhoppningsvis så ska du inte känna dig livrädd nästa gång, utan du ska veta, ja, jag vet vad jag ska göra när jag träffar på kvarka, och jag kommer känna mig lugn och trygg i det, och jag kan berätta det för mina kompisar hur man gör, så att inte det blir sån här paniksituation runt det.
Blir det bättre? Märker du någon skillnad?
Hur menar
utvecklingsmässigt
du
att folk lär sig mer och mer?
Absolut. Det här var ju nästan helt omöjligt. Vi hade en smittskyddskampanj om kvarka för 9 år sedan. Då var det omöjligt att få tag i en hästägare som ville berätta om sina upplevelser om kvarka. För alla tyckte bara nej. Och jag vill inte prata om det. Jag vill bara lämna det bakom mig, och jag vill inte bli förknippad med kvarka.
Helt stigmatiserat. Som att man
helt
har gjort
stigmatiserat,
något...
ja. Som att man har
som
varit
löss, va?
Ja, som att du är smutsig, alltså, man... på något vis. Exakt. Eller dålig hästägare eller någonting. Men det är ju inte alls så. Det är inte alls någons fel när det blir kvarka. Och sen dess så tycker jag att vi har nått ut ganska mycket. Och det är många stall som har gått ut och berättat både bra och skräckhistorier om hur det var när de hade kvarka. Men också många har berättat om att ja, vi lyckades stoppa det. Det blev bara 2 hästar av våra 40 eller 50 Så det är jättestor skillnad nu. Men det kommer ju nya hästägare hela tiden som man behöver sprida det här budskapet om. Och det finns också de som fortfarande känner sig så oroliga så att det kan bli lite stigmatiserat fortfarande.
Så häng med oss nu, för nu ska ni få höra allt om kvarken.
Hinner du vara i stallet?
Nu har jag lite stallledigt. Jag håller inte på i stallet alls för närvarande. Jag har ingen häst och inte medryttare. Och har en annan period i livet precis just nu. Jag jobbar ju med häst hela dagarna, men inte någon egen.
Vad skönt att ta lite ledigt från det.
Ja, det är både och. Alltså jag tycker det är ett underbart tidsfördriv. Ju. Mm. Men nu är det andra saker som tar tid.
Vi sitter och dricker kaffe med Gittan Gröndahl, stadsveterinär. Vad är det?
Det är att man jobbar på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är de som har stadsveterinärer. Vi jobbar mot alla veterinärer i hela landet som experter liksom, och hjälper dem i olika frågor. Och hela syftet med myndigheten är som en smittskyddsmyndighet för djur. Mottot är friska djur, trygga människor. Så vi hjälper till att bekämpa och förebygga sjukdomar och forskar på det och diagnostiserar dem. Ger råd kring hur man ställer diagnos och hur man ska hantera det. Och också hur man bekämpar det. Håller koll på vilka smittor som finns i utlandet och i Sverige. Håller koll på antibiotikaresistensen, hur det utvecklas. Och det är alla smittsamma saker då, som parasiter, bakterier, virus, prioner.
Allt det äckliga med häst. Allt det som man gruvar på. Och vi ska ju prata om smittor i allmänhet, men kanske kvarka i synnerhet. Men det som vi pratade om nu precis inledningsvis också, så här, hur vidare du hänger i stallet. Jag förstår om det som man jobbar med, det du jobbar med. Och just här, de liksom bökiga och tråkiga bitarna egentligen för en hästägare. Då, att om du också hade häst och var i stallet alltid, det måste vara som att aldrig vara ledig. Det blir verkligen som att...
Ja, det kan ju bli så för många veterinärer som har häst att när de är i stallet då vill de vara lediga. Men sen kommer stallkompisarna. Du, kan du bara kolla på en grej? Kan du känna på det här? Så blir det lite jobb när man är där. Så det ska man tänka på om man har en veterinär. Var snäll om veterinären och krama på den och fråga om lov. Liksom, är det okej? Okay? Kan vi boka tid så du kan kolla på den här så att de får vara lediga ibland också?
Just det. Jag har en kompis som är läkare. Du blir rätt att man... Martin. Jag har en jobbfråga. Hur funkar det med det här?
Det kliar i underlivet.
Hur gör jag det?
Det kan bli med ganska spännande middagskonversationer också.
Alex, min man ringde ju. De är ju jättebra kompisar, Alex och Martin. Han ringde. Du, fan, det känns som att jag har någonting i pungen. Nej. Han trodde att han hade någonting. Ja. Så han åkte dit. Martin stod och klämde på hans pung. Nej, på någon bitestickel, det är inget farligt. Ja. Han berättar gärna och ingående om hur det gick till när Martin stod på knä framför och höll i.
Det är också hans jobb. Så ja,
det är
inte konstigt.
Det är ju konstigt för honom.
Istället för att stå och skåla med någon trevlig person i baren.
Ja, nu är det på fester, men ändå.
Ja. Men du har ridit av häst? Och...
Ja, jag har hållit på med häst ända sedan jag var liten.
Hur kom du in i hästsvängen?
Ja, det är faktiskt ganska lustigt. Min mamma tog med mig när jag var 7 år på en ridskoleinvigning. Och så köpte lotter. Och jag vann 10 ridlektioner när jag var 7 år. Så jag hade inte liksom hållit på med hästar och på massa andra djur fram till 7 år. Men då vann jag de här 10 ridlektionerna. Och så körde hon mig dit. Och så tänkte hon att jag börjar också rida när Gittan rider. Så började vi så då.
Men gud, vad mysigt.
Och sen var det... Ja, på den svängen var det ju då. Och sen så... mamma, djurintresserad, pappa, doktor. Vad kan det bli? Jag blev en veterinär.
Det var skrivet i stjärnorna då.
Nej, det var det väl inte. Men man hade väl lite eget intresse.
Ja, men ändå tänk vad livet kan ta vändningar. Om du inte hade vunnit.
Nej, och det lustiga var att för ett halvår sedan så hittade vi den där kryssgrejen där det stod liksom ridlektioner, 10 stycken, och så var det avkryssat.
Nej.
Jo, då hittade vi den. Gud, den där lappen som liksom startade det där.
Formade ditt liv till att bli veterinär, sen stadsveterinär.
Det hade säkert hon kanske blivit hästintresse ändå, men det var så det startade.
Och hur många stadsveterinärer finns det?
På häst så finns det ju bara en. Det är jag, tillförordnad stadsveterinär. Så finns det en biträdande stadsveterinär och en till veterinär. Vi är 3 stycken som jobbar med hästfrågor på SVA. Sen så finns det för de andra djurslagen, idisslare och gris och fisk och fjäderfä har sina stadsveterinärer.
till exempel. Men ni jobbar ingenting tillsammans?
Jo, vi jobbar tillsammans på en avdelning för djurhälsa och antibiotikafrågor. Så sitter och djurslags...
Det hänger ihop, eller?
Ja,
häst och andra djur? Och...
Ja, alltså vi har ju väldigt liknande frågeställningar kan man säga. Mm. Metoder, hur man kommunicerar om det här, och hur man forskar om det här, hur man bygger nätverk. Fast det är ju olika, väldigt olika kunder eller man ska säga.
Ja,
men ändå är det är samma princip. Det är liksom våra experter på SVA som är experter på virus, bakterier och parasiter. De har vi i ryggen. Och så kan vi, statsveterinärerna då, kan liksom fältet, och så är vi bryggan emellan.
Jag kan inte släppa fisk. Vem tar fisken till veterinären?
Där åker ju oftast veterinären ut då. Det är lite lättare.
Ja.
Men vi har faktiskt stora akvarier i källaren där på SVA där vi tar emot fiskar som får genomgå olika undersökningar och vaccinationsexperiment. Man kan vaccinera fiskar och sådär. Behandla dem. Och de obduceras. Oftast så ställs diagnosen via obduktion på fisk. Istället för att man frågar dem hur de mår. Men ni får inte fråga mig mer om fisk, för det är min kunskap slut. Och mina kollegor kommer att säga, pratar hon för dille? Hon kan ju ingenting.
Jag tror kanske också att de flesta av våra lyssnare är mer intresserade av häst.
Ja, men förstås. Och det man är så lite intresserad av när det gäller sin häst är att den ska få till exempel kvarka, som ju är dödläskig. Vad är det första symptomet som man ska hålla utkik efter eller vara aktsam på?
Alltså,
vad är kvarka egentligen?
Ja, kvarka är ju en bakteriesjukdom som orsakar streptokocker på häst. Den här bakterien heter Streptococcus equi, så det är hästens egna. Det är bara hästar som kan få den, inte människor. Ibland står det i nyheterna att människor har fått kvarka, men då är det alltid fel. Men de får som halsfluss, stora bölder i halsen i deras lymfknutor som kan spricka upp. Och så...
Man har ju sett så här fruktansvärda bilder när det liksom blivit varbölder på utsidan också.
De spricker utåt eller inåt.
Är det värre?
Men det första symptomet som du frågade om, det första symptomet är inte en stor böld som spricker. Ofta så om man har lite koll på hästen så märker man att den är off först. Att den är inte så pigg och glad, kanske inte rör sin mat lika bra eller äter långsamt, verkar ha ont i halsen eller inte riktigt som den ska. Och då är det ju bra om man tar tempen. Och då hittar man ofta att den har en onormalt hög kroppstemperatur. Börjar bli feber. Och då är det jättebra om man gör det. För då hinner man liksom stoppa undan den där hästen isolerat från andra djur. Så kan den inte smitta kvarka. För alldeles i början så är de inte så smittsamma.
Mm-hmm.
Så då kan man förhindra att hela stallet blir nedsmittat.
Och vad skulle du säga räknas som feber då?
Ja, en normal häst har oftast under 38,3 när den är vila.
Okay. Men är det 30... Därför har väl alla individuella kurvor.
Så att de flesta har mycket lägre. Så att det är en jättebra grej att tempa sin häst vid den tiden man brukar vara i stallet några gånger och skriva upp så man vet vad den brukar ha då. Så man kommer ut någon gång vid samma tid och så ser man men det här är dens vanliga eftermiddagstemp när den kommer in från hagen. Och sen kan man ju ta morgontemp och kvällstemp också så har man en liten koll på vad just...
Hur mycket brukar de skifta under dagen?
Ja, det skiftar lite några tiondelar. Om det är lite soligt ute eller om de har rört sig mycket i hagen så har de ju några tiondelar högre kanske. Men det ska ju gå ner efter en stund när de har vilat.
För de får väl också högre tempo av mat, eller hur, om de äter?
Ja, de håller ju oftast värme genom att äta. Men det kanske man inte märker så mycket på liksom, kroppstemperaturen. Det är mer om de fryser och sen så slutar de att frysa när de äter. Men det märker man inte. Kroppen samlar alltid värmen i mitten till de viktiga organen. Så kan den ju frysa ute i skinnet. Liksom.
Så hästen fryser om man tempar den? Har den då...
Den har samma temp ändå.
Det spelar ingen roll?
Nej, det är ju först när den blir rejält nedkyld. Om den går ner sig i dike eller står i vatten länge,
då
får den undertemp. Men annars så sparar den liksom sin temp, stänger av blodflödet till hovarna och öronen och sådär. De blir kalla först och så håller den sig varm i mitten.
Så okay. Det man ska göra är att hålla koll på tempen. Och tempen har ofta någon gång två gånger i veckan? Eller?
Ja, först så tycker jag det kan vara bra att tempa den då och då. Så att man skriver upp vad dens normaltemp är. Och sen så kan man behöver man inte göra det jämt. Men om man ser att hästen är lite off eller liksom den inte är som vanligt. Då kan man ju kolla. Och då kan man ju, om man märker att det är under en dag. Det håller i sig. Den är inte riktigt bra. Då kan man ju tempa den flera gånger. Kanske så här var fjärde eller var sjätte eller var åttonde timme för att se om det händer någonting med tempen, om den är på väg att krypa uppåt eller så.
Mm. Så första tempa, och då om den har hög temp, då vill man isolera den från andra hästar?
Ja, precis.
Men bara för att den häst verkar off och har lite för höjd temperatur, ska man isolera den på en gång, tycker du?
Ja, om den har feber. Ja. Om den har 38,5, då tycker jag... Alltså det vore så bra om alla kunde ha det i sitt stall. Har ni det i era stall? Ett ställe att ställa undan den där hästen som man inte är riktigt säker på. Har ni något ställe liksom, där dit tar vi hästen om den har feber på torsdag klockan 8, som jag brukar säga.
Så jag tycker det var ett dåligt ställe att ha den på just nu. Förut hade vi ett som vi kallade för kursstallet, som vi inte använde som kurs längre. Men nu bor ju hästar överallt hos oss just nu. Men nu, vi har liksom uteboxar, men de är emellan två stallängor. Så jag tycker att det är en dålig plats egentligen.
Inte superduper, men ändå. Nej, så den kan stå avskilt.
Men det är ändå
skilt.
Så att man kan ställa den själv där. Och den kan ju också se hästar då, utan att komma i kontakt med dem.
Och det finns ju också utrymme för att ha hästar, en tom box och sen en häst. Alltså det går ju med att bli om det skulle
och
vara
det är så man ska
så
tänka.
Så att åtminstone liksom. Har liksom, de står kvar i stallet, men inte direkt bredvid någon.
Så ska man ju tänka. Om man kan snacka ihop sig i stallet, om man inte ännu har fixat den här optimala isoleringsboxen, så kanske man ändå har en sån där ställe där det kan bli lite avskilt, där det kanske står hästar i normalfallet, men de får flytta på sig då. Tjup, tjup, nu byter vi, för nu är det någonting här. För det blir ju bra för alla. För visar det sig att det nu, den här gången var det faktiskt hästkorona eller kvarka eller någonting, så det är så himla skönt att vi ställde undan den på en gång. Det hann inte bli någonting mer.
Och räcker det med en tom box emellan? Eller
nej, men alltså vissa, det är olika smittor, smittor på olika sätt. Men kvarkar går ju ofta bra med lite, även om det inte är jättelångt avstånd, för det är inte luftburet.
Utan det smittar via kontakt?
Ja, via kontakt och via indirekt kontakt, som man kallar det för. Om du har ryktat och klappat hästen, så har ju du det på fingrarna. Så att om du går sen och klappar någon annan på mulen, så kan du föra över kvarka.
Det där tänkte jag på. Det är så olyckligt det där med mulen, att de är så himla gulliga, mjuka och gosiga. För det är de man vill klappa på och pussa på.
Ja, det är klart att man ska klappa på dem.
Och sen så vill man gå till nästa mule och klappa, pussa och gosa. Så tänker man, är det här verkligen optimalt?
Ja, i ditt samma stall så spelar det ju ingen roll, för alla delar ju på allt liksom. Men om du har någon häst som är sjuk, så ska du ju inte göra så.
Och inte på tävling
så är det väldigt olämpligt. När det är hästar från andra stall eller om du är på träning, då håller man inte på att klappa på varandras hästar. För det är onödigt liksom. Det är en onödig smittväg. Flocken delar samma grej, men när vi håller på med hästar, så är det väldigt vanligt att hästar från olika flockar träffas, och då behöver man inte låta dem nosa på varandra eller att man...
Märker ni någon skillnad i antalet smittade i kvarka, om det har gått ner eller om det är oförändrat nu med coronapandemin och liksom isoleringen?
Jag hade ju trott att det skulle gå ner kraftigt, men det verkar som att folk håller på med hästar väldigt mycket under pandemin. Det man kanske har mer tid och sådär. Det är inte tävlingar i och för sig, men nej, man har inte märkt någon direkt nedgång. Och det är ganska många som köper nya hästar från utlandet också. Det är oftast så kvarka kommer in i ett stall med en häst som nyligen har varit hos en hästhandlare. För att där blir det så mycket blandning och så mycket stress för hästarna. Så det, de flesta lite mer jobbiga infektioner, de får lätt fäste på de hästarna som nyss har bytt hem via några olika stationer.
Så stress kan alltså utlösa kvarka?
Ja, det är ju alltid en bakterie, så den går ju inte, det kan inte utlösas av sig själv. Bakterien måste finnas där. Men immunförsvaret fungerar lite sämre när man är stressad. Så att då kan en dos som du annars skulle lyckas trycka ner, kanske du inte lyckas trycka ner, och så får den övertag. Det är alltid så här battle mellan immunförsvaret och allting som vi träffar på i tunnelbanan för oss människor och i stallet för hästarna.
På samma sätt som man säger att människor, vi blir inte förkylda av kyla, men det blir vi ju visst det.
Ja, alltså, vi blir ju inte förkylda av kyla.
Fast blir man kall, så då går ju väldigt
det är fortfarande ett virus, men då blir ditt immunförsvar lite lamslaget där ett tag. Och det är lite torrare luft också, och vissa virus överlever lättare i torr, kall luft. Så de håller sig svävande längre och det är lättare att andas in dem. Så därför blir det oftast mer förkylningar när det är kallt.
Och samma sak på hästar, för visst är det vanligare att kvarka förekommer höst, vinter, vår?
Nej, jag har försökt att följa det nu i flera år, och jag kan inte säga att det är så. Det är ganska jämnsmetat. De hästar idag träffas så pass mycket, och det är så mycket handel året runt, så det kan lika gärna vara en stor kvarkaepidemi på ett sommarbete som att det är på vintern. Det är inte... det är inte tydliga årstidssvängningar just för kvarka.
Nej. Okej, så om hästen har lite för höjd temp, vad är nästa steg i att det kan vara kvarka? Eller ska man ta ut en veterinär och provta den hästen direkt? Eller?
Nej, man behöver ju inte, man behöver kanske inte ta ut veterinär vid första minsta temphöjning. Men det första åtgärden är alltid att ta bort den här hästen från de andra och hålla den under observation. Och det är klart att är det en rejäl feber, då slår man nog en signal till veterinär nästa dag och säger att det är inte ett jourfall. Du behöver inte ta ut akut veterinär på kvällen. Men nästa dag kan man tala med veterinären och göra upp en plan. Då kanske veterinären frågar lite frågor, tar reda på lite mer och så bestämmer ni när det är dags att ta ut veterinär. Många gör ju det då liksom nästa dag om den här febern kanske är ganska hög och hästen ser inte pigg ut. Då vill man de flesta veta vad är det här. Och så, då kan veterinären ta prover. Det brukar vara vanligt att man, om det är luftvägssymptom, det kanske är snor och hosta, svullna lymfknutor, då letar man efter kvarka i de här proverna. Och så letar man efter de vanligaste luftvägsviruserna som är EHV1 och EHV4 och influensa. Alltså virusabort, EHV4 och influensa.
Det är så mycket. Och om hästen är lite snorig, vad ska man vara pass på där då? För den kan ju ha genomskinligt, bara det rinner och läser lite. Eller vad man ska vara pass på?
Vad tycker du? Om du tittar på dina snoriga hästar. Känner du liksom
de är inte snoriga.
Får du panik om de frustar lite efter ett ridpass?
Oh, nej, jag älskar när de frustar när man rider. Det tycker jag är toppen. Så att de frustar lite mer. Jag tänker mig att det är som med barnen, på barnen. Att om det är lite genomskinligt som rinner någon gång efter de har ansträngt sig eller kommit in från utomhus eller vad det kan vara, är ingen fara. Men om det börjar bli färgvitt eller grönt eller färgat eller mycket, då hade jag blivit skiträdd.
Ja.
Jag blir inte skiträdd om barnen blir så snorre, men
ja, nej, men det, jag håller med dig där. Att lite genomskinligt näsflöde, det hör liksom till att röra sig. Och de får ju också, som vi, liksom, man blir lite blöt i näsan när man cyklar och det blir hästen också när man, när de håller igång. Ja, ja. Det betyder ju inte någon infektion. Men om det blir lite mer riklig mängd och kanske tjockt och sekt eller varigt gult eller så, då är det ju inte så bra. Men det är inte alla gånger som snorig häst betyder infektion. Ibland är de ju överkänsliga till exempel mot pollen eller damm. Eller, så att de har en inflammation, mer som en astma. Och då kan de ju hosta och vara snoriga, men då har de ju ingen feber.
Så om en häst har kvarka, då har den alltid feber?
Ja, det är väldigt vanligt att de har feber. Kanske när vi tittade tillbaka, gjorde en undersökning av alla gårdar som har haft kvarka i Stockholms län och Västra Götalands län, tror jag det var. Och frågade, gjorde enkäter, liksom, hur många hästar blev sjuka och vad hade de för symptom? Så vi fick ganska bra data. Och då var det kanske 80% som visade feber. Så 20% gjorde faktiskt inte det. Nej. Men då hade de något annat symptom som gjorde att de var ändå med i businessen där.
Ja. Men om man då har ett litet ställe som man kan isolera den här hästen, men man har ju kanske många andra hästar på gården.
Mm.
Och är det kvarka, då smittar ju det bara via kontakt. Så då kan ju den stå där, fast ganska nära. Har ni en egen hagen och egen box och inte kan komma i kontakt med en annan häst, då är man ändå ganska
precis. Safe där. Så tänker man, om man kan tänka sig så här, om hästen skulle vara full med nymålad färg och så gick den omkring och allt som den nuddade blev det färg på, fotspåren också, då kunde man tänka liksom, var är färgspåren? De andra hästen ska inte korsa de här färgspåren. Så om man då tänker, den här isoleringsboxen, den är ju full med färg, och så hagen där den går och allting som den har nuddat är fullt med färg.
Så stegen till hagen är också...
Ja, men det är inte så farligt, men man vill inte att någon annan häst ska mötas på en smal gång där då. Utan då är det bättre att den kan gå till sin hage och de andra tar en annan väg till sin hage. Så blir det inte risk att två stycken möts på nära avstånd och att de hälsar på varandra som man inte har tänkt eller så. Så man försöker att tänka ett flöde i stallet, och även de här som sköter den sjuka hästen eller de sjuka hästarna, de har sitt flöde. De går dit och sätter på sig stövlar och rock, går in och sköter hästarna, och sen går de tillbaka, och under tiden så möter inte de andra personer, utan man försöker ha det separat från varandra.
Kan man gå och sköta de friska hästarna först och sen avsluta med den sjuka hästen?
Mm, det är ju det är så man ska göra.
Ja, och sen
inte
då,
tvärtom. Nej. Och sen går man hem.
Ja, om exakt. Det går. Eller sanerar sig typ.
Ja, man sanerar sig och så går man hem. Men det är ändå bäst att alltid sköta de känsligaste först, de friska. Och alla, om man har liksom några extra känsliga djur, då tar man dem först och sen tar man de andra och så tar man de sjuka sist. Men oftast i stall som har många personer som är där, så kan man ju avdela att du sköter bara de sjuka hästarna och håller inte på med de friska. Så kan man göra om man har en egen häst till exempel. Då sköter man bara sin häst och så behöver man inte hålla på med de andra alls.
Det vore ju det bästa. Men det är kanske också svårt att avvara en personal som bara tar hand om en häst, om det är nu någon som bara visar
ja,
lite.
Men man kanske kan tänka sig att de andra personal bara slänger in hö eller så.
Ja.
Och inte inne och visitera hästen.
Jag tänker så mycket precis. På det när det bryter ut kvarka eller när det är någon ridskola eller något större stall som har. Och så säger man, du måste byta kläder, måste byta ridstövlar och kläder och hjälm. Ingenting svart i det stallet för att ha om du går mellan stallen. Men däremot, hur funkar de med hovslagare och med veterinärer? Och med...
Ja, men om vi tar det här med att byta kläder mellan stall. Om man tar normalsituationen. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men hur tycker ni att det är så här i Stockholm om man är på ridskola? Är man välkommen att komma med skitiga stallkläder från ett annat stall? Eller?
Nej.
Nej. Det har liksom skärpt sig. Folk har blivit lite mer medvetna om det. Ha rena kläder när du kommer till vårt stall, är det ju oftast.
Så ja,
det
ju... Har du varit i ett annat stall för att absolut inte ha på dig samma kläder? Det är ju,
det är ju en bra grundrutin, men om man inte kör så, utan man får ha kläder som har varit i ett annat stall, då ska man ju absolut inte göra det när det finns en sjuk häst i det stället i alla fall. Så det är bra att den här rutinen har skärpt upp sig lite grann.
Jag tänker, kläder är ju lätt, det tvättar man ju ändå ganska ofta. Mm. Men jag tänker så här, ridhandskar, hjälm och typ skor.
Ja.
Det tvättar man ju inte särskilt ofta. Hur Nej. Mycket smitta finns det oftast på det?
Nej, men du, i normalfallet så är det ju inte massa smittor i stallarna, om man tänker. Mm. Det finns ingenting att överföra, men när man vet att det är, då får man inte ha de handskarna till den sjuka hästen.
Liksom. Hjälm då?
Nej, alltså du har ju knappast någon hjälm inne hos den sjuka hästen. Jo, det kanske man har. Men nej, den får inte, ska inte den användas till de andra.
Räcker det då att typ köra på lite desinfektionsmedel? Typ handsprit? Eller dör inte bakterier och sånt?
Det beror på vad det är för material. Man har ju visat i studier att kvarkbakterier kan överleva på flera olika material ganska länge. Men det ska ju också till att det ska vara en tillräckligt hög dos för att, alltså en tillräckligt hög dos bakterier för att det ska kunna smitta ett annat djur. Och det är det kanske inte så ofta på en hjälm, för det skulle också behöva
att den torka av den egentligen.
Torka av den och låta den torka ut ordentligt, så trivs inte bakterierna på så bra. Sen låter man kanske inte hästarna slicka och nosa på hjälmar hela tiden.
Nej.
Det är inte den grejen. Det är ju mera liksom betsel och sånt där hästen har sin mun mycket.
Ja.
Kanske grimskaft och handskar och ärmarna på långa jackor. Där är ju hästarna mycket med mular.
Men du, om man har en häst som har feber och sen så har den lite deppig och den är febrig, den börjar snora, den hostar, så visar sig att den har kvarka.
Mm.
Vad kan jag förvänta mig kommer hända sen? Alltså är det kört? Kommer den dö?
Nej, det brukar oftast gå bra, men det kan bli lite långvarigt och det kan bli lite jobbigt för hästen. En del får ju bara en mildare infektion som en förkylning. Och sen så, det jobbiga är ju när de får de här stora bölderna. Mm. Lymfknuterna sväller.
Hur stor är den största bölden du har sett?
Ja, de kan vara som en apelsin. Det är ju verkligen jobbigt. Och det kvarka... det betyder
för... under mellan ganacherna?
Ja, eller? Precis. Och under ganacherna på en normal häst, frisk häst, så kan man känna som små, små mandlar.
Mm.
Och det är de mandlarna som blir pingisbollar, som kan bli tennisbollar, och så kan de spricka upp. Och sen bakom ganachen, mellan liksom den rundade delen på huvudet och halsen, där kan det också svullna väldigt mycket.
Och då kan de få problem att äta?
Ja, då står de liksom lite framåtsträckt huvud för de har så ont i halsen, och så vill de inte svälja maten. De tycker det är lite jobbigt att äta och dricka. Så det kan bli så. De kan få feber, de kan få de här bölderna. Man måste då sköta om bölderna när de spricker. Det är sårvård liksom.
Mm. Hur ofta spricker de inåt och hur ofta spricker de utåt?
Och vilket är värst?
De som är under hakan, de spricker ju utåt alltid. Och de som är mer inne i huvudet, inne i halsen, de spricker inåt. Och det här väldigt gula snoret som kommer ut, det är egentligen varifrån de här bölderna som har spruckit.
Och de kan man ju inte ta hand om egentligen.
Nej, eller? Nej, det kan man inte.
Nej.
Nej. Det är ju lite antiinflammatoriskt smärtstillande medel man kan ge då. Och är de riktigt, riktigt dåliga så att de inte kan äta eller har svårt att andas, då får man ju sätta in lite mer behandling.
Den här är slemlösande så att det blir lite rinnigare.
Ja, men oftast är det penicillin då, som man sätter in. Men grejen med penicillin är att Egentligen är bakterien känslig för penicillin, men många hästar får ett återfall när man slutar med penicillinet. Och då tar hela sjukdomsprocessen mycket längre tid än om man hade låtit det läka utan penicillin. Så det är inte standard att sätta in penicillin på alla hästar med kvarka, utan man gör det...
Är penicillin och antibiotika samma sak?
Ja, eller antibiotika är alla medel som kan användas mot bakterier. Och penicillin är ett av dem. Okay. Och penicillin är det som man använder till kvarka och streptokocker.
Okay. Så penicillin är alltid antibiotika, men antibiotika är inte alltid penicillin?
Nej, precis.
Jag förstår. Mm.
Och penicillin på hästar kan man inte ge med tabletter eller i munnen, utan det ges alltid med spruta i muskeln.
Och då kan också hästarna få penicillinchock, vilket är det läskigaste jag inte har varit med om, men som jag kan tänka mig att den omsen kanske kommer vara med om.
Har du varit med om det, eller har du bara hört om det?
Jag har bara hört om det.
Ja.
Och det låter ju fruktansvärt. Vi hade ju en häst i vårt stall som fick kvarka en sommar. Mm. Och då var den på bete, och så hade den börjat få feber på betet, så vi tog hem den. Och stallet var typ, vi har 4 stallängor, och en stallänga var tom, så då ställde vi in den hästen i den tomma stallängen. För vi tvättar stallet varje sommar. Och då visade sig att den hade ju då feber och att det började komma näsflöde och sådär. Men den var också väldigt dålig. Alltså den åt inte, den drack inte, den var, alltså mådde väldigt, väldigt dåligt. Så vi ringde ut veterinären som då sa att den här måste vi åka in med direkt, och den har förmodligen kvarka. Men den var ju så pass dåligt skick, så den behövde ändå få komma in och få hjälp av veterinären. Så då fick jag åka in med den här hästen till veterinären, och då hamnade de i en så här isoleringsbox. Så man går ju, där kommer ju veterinären med liksom rymdrockar typ. Om man går in med dem i boxen, och så tog ju de hand om den. Och då visade det sig att den hade kvarka. Och så tog ju de, fick den ju säkert dropp där, kan jag tänka mig, och de tog hand om den tills den mådde lite bättre, och då fick vi hämta hem den igen. Men då ska ju den för den är ju fortfarande har ju kvarka och är ju smittsam. Och då avskilde vi ju då, för det sommarbetet var det den och bara 3 hästar till, varpå det var en ny ponny som dock kom från ett annat ställe i Sverige, men som den enda vi kan tänka var
hade med sig smittan.
Exakt, var smittbärare. Eftersom att de andra 3 hästarna var ridskolehästar som har gått tillsammans jättelänge.
Ja, ett klassiskt scenario.
Det är ett klassiskt scenario. När man blandar hästar från nya ställen så är det oftast då det blåser upp. För hästar kan vara tysta smittbärare av kvarka. Alltså de bär på bakterien, men de har kontroll över den. Liksom.
Immunförsvaret
trycker ner det hela tiden. Men sen så kanske om de sänker huvudet och dricker ur en hink, så kanske det rinner ut lite näsflöde i den där hinken, och så kommer en annan häst och dricker av det som inte har de antikropparna, och så får den kvarka då. Mm. Så ofta när man blandar hästar på det sättet så kan en tyst smittbärare göra att en annan häst blir sjuk. Det kan ju också vara så att den här tysta smittbäraren är nyligen flyttad. Och då, själva den här flytten i sig gör att den kanske får lite mer näsflöde för att den får ett virus eller någonting. Och då kommer de här bakterierna lättare ut också ur huvudet där de annars bor i lugn och ro och smittar ner andra.
Tyst smittbärare låter jävligt obehagligt. Kan man vara det av corona? Kan människor, nu vet jag att du är veterinär, men kan människor vara det på corona också?
Ja, men det är väl det man pratar om. Det är därför man ska hålla avstånd även när man inte visar symptom.
Även om jag har antikroppar, vilket jag tyvärr inte har, men om jag har antikroppar, kan jag ändå vara tyst smittbärare av corona då?
Men det där ska inte jag prata om. Tekniskt sett så ja, det borde man ju kunna vara. Alltså bara rent teoretiskt. Så ja, det ska säkert kunna hända. Därför att virusen är ju där, och bakterierna, om man nu bara pratar generellt, både för hästar och människor, så kan de ju finnas i omgivningen utan att hästen eller människan blir sjuk av dem. Men man tar in dem under en kort tid och ens immunförsvar klarar av att bekämpa dem. Och då trycks det ner och så blir det inget mer. Men just då, under den lilla stunden, så kan det ju hända att man överför det till någon annan. Men det är inte alls i de doserna och de mängderna som en människa eller ett häst som visar symptom. Det är ju mycket, mycket, mycket högre mängder. Så det är mycket, mycket, mycket mer smittsamma än någon som inte visar symptom vanligtvis på de flesta sjukdomar rent allmänt.
Nu vart jag lite distraherad. Jag och Gittan kom på här att vi har ridit på samma ridskola i Falun när vi var små.
Ja.
Sveden.
På Svedens ponnyklubb.
Ja, det är red på Unika som var så fin. Hon kastade av mig, men hon var så himla gullig. Men de hade också åsnor.
Ja, de hade Mario.
Just det. Mario. En grå, de hade en grå och en brun, va?
Eller långa, luddiga öron, kommer jag ihåg att Mario hade.
Grek, så det lät som att de skulle dö, gjorde de. Kan åsnar få kvarka?
Ja, de kan också få kvarka. Alla hästdjur tror jag kan få kvarka.
Ja. Men inte hund?
Nej.
Men kan hundar sprida smitta istället om de är lösa?
Ja, på samma sätt som människor då. Ja. Alltså de får det på sig och så råkar gå över till någon annan och föra över det. Men, så man har en isolerad häst för någon smitta, så ska man inte låta hundar gå där inne och gå till andra hästar. Mm. För säkerhets skull. För de kan ju inte sprita tassarna och nosen och sådär.
Nej, men precis. Okej, tillbaka till vår häst som fick kvarka. Ja,
just det. Vad hände?
Det var ändå lite tur, för att det var ju sommar och då är det lättare egentligen att isolera hästar i en sommarhage.
Ja.
Än i stallet. Och där är ju inte så mycket människor, och vi satte upp skylt där att det var sjuka hästar, som man fick absolut inte röra dem och sådär.
Det är jättebra med sommar, och faktiskt många på vår- och höstmånader kan man ju också köra isoleringen utomhus, för många hästar klarar ju att vara ute dygnet runt.
Då kanske man bara får stödfodra dem med lite ensilage, men det går ju också bra att göra.
Ja, det måste man ju absolut göra. De måste ju ha mat, men de kan ju bo ute.
Ja.
Om man får en ny häst också till stallet och inte... Om man vill ha den avskilt ett tag, då skulle man ju kunna tänka sig att den kan vara ute de första veckorna.
Ja, men precis.
Men då... gärna vindskydd och sånt där om det är dåligt väder förstås.
Ja, exakt. Men då den här hästen skulle då få penicillin, för att den var så pass dålig. Mm. Så veterinären ville att den skulle få penicillin. Men då var vi också tvungna att ge den penicillin i hagen. Och då kommer vi till den här penicillinchocken som kändes väldigt obehagligt om den skulle få det i hagen. Nu fick den ju som tur var inte det och allting är bra, men jag vet ju hur vi stod liksom med den, och vi stod bakom ett träd, så man var ju ändå väldigt
försiktig. Men vad är en penicillinchock då? Vad händer då? Berätta.
Alltså det jag har hört...
Jag känner att du byggt upp ett monster av det
här. Ja, att hästarna springer ju tills de stupar typ, och de kan springa in i träd och människor och alltihopa. Att de...
Ja, de får ju, de blir ju liksom, får en liten blackout hästen, och den blir, kan bli ganska aktiv då. Den kan röra sig, som du sa, eller gå en kull och fäkta med benen och sådär. Man vill helst inte vara nära den när den är, för den vet inte vad den gör just då. Den är, har en blackout. Och det, så därför är det bra om man ska ge penicillin att man gör det i boxen. Man står nära boxdörren, ger den här injektionen i lugn och ro, kollar att det inte kommer blod, för när man ger intramuskulär injektion så kollar man alltid först liksom att man inte ligger någonstans där det kommer blod. Och så sprutar man in det här i lugn och ro. Och sen backar man ut och stänger dörren. Och jag menar, 99,9% av gångerna så kommer det ju att gå bra. Men en del hästar kan då få en reaktion. Och då är det bra att man har stängt dörren och inte är inne i boxen hos den.
Hur länge pågår en penicillinchock?
Ja, det känns ju som en evighet, men det är nog inte så lång stund egentligen.
Nej.
Om man ska ge en häst en spruta för länge, länge sedan. Var det så att man, det fanns någon triangel på halsen som man skulle se ut. Mm. Inom den triangeln så skulle man satte först och knacka lite, satte man nålen och som du säger vänta på sig om det kommer blod, antar jag. Och sen sätter man dit själva sprutan.
Så kan man göra fortfarande. Aha. Det går alldeles utmärkt. Eller så sitter nålen kvar på sprutan. Men jag gillar det där sättet som du sa. Sätta nålen först, kolla att det inte kommer blod. Koppla på sprutan. Dra tillbaka lite grann, aspirera kallas det för. Så att då tittar man i den här lilla pipen på sprutan att det inte kommer något rött.
Och om du gör det, då tar man ut nålen? Så...
Ja, jag brukar göra så. Då backar ut nålen så riktar jag den kanske 45 grader åt ett annat håll.
I samma hål liksom?
Ja, okay. Precis. Men man kan ju också tänka sig att man börjar om från början på ett annat ställe. Och sen... Det där måste, man ska ju aldrig ge sprutor om man inte har fått den instruktionen noggrant och känner sig trygg med det av en veterinär. För det är, veterinären kan ju delegera till djurägaren att fortsätta en behandling som redan är påbörjad. Men då är det ju under förutsättning att man är överens om att man vet hur det ska gå till.
Men jag är lite spruträdd och känner mig inte bekväm med att ge.
Nej.
Var jag tvungen att ge hästarna en spruta för att det var bara jag som kunde göra det, då är det klart att jag skulle se till att jag fixar det. Liksom. Mm. Men jag väljer ju gärna att inte göra det. Men då har vi Tresen tjej i stallet. Hon är utbildad sjuksköterska. Så hon är ju mer bekväm med sprutor överlag. Mm. Så då sa veterinären att så här gör det. Och då kunde ju hon göra det, men så var jag där och ändå hjälpte henne om det nu skulle hända någonting. Men det är ju ändå lite läskigt det där att ge.
Ja,
det ska vara lättare för mig att spruta på dig än på en häst. Du kan säga om det blir fel. Alltså jag är ingen spruträdd alls.
Jag är ingen spruträdd när jag ska ge andra, men jag är jättespruträdd när någon doktor ska komma och spruta i mig. Så när jag var gravid fick jag gå i sprutfobiträning. Ja, men det var ju jätteintressant. Och sen efter jag gått i den, då har jag blivit ännu bättre på att spruta spruträdda hästar. För nu vet jag liksom hur jag ska tänka. Så att nu brukar jag vara polare med hästar som är spruträdda på ett ännu bättre sätt.
Ja, men bra. För vilken är din största styrka som veterinär, tror du?
Jag vet inte. Får andra säga. Men jag är ganska cool.
Ja.
Och är snäll med djuren, men ändå bestämd. Och då brukar de bli trygga. Så jag vet inte.
Det låter som en bra egenskap. Vi hade en häst, vår första häst, han var otroligt spruträdd eller nålrädd överhuvudtaget. Gick liksom inte att göra någon akupunktur eller någonting. För han spände sig så att de flög ur. Det är faktiskt det sjukaste jag sett.
Sträck ut dem.
Ja, satte man en nål i halsen på honom, då var det som att det var så spänt så det fjong, så flög den ur igen. Hur gör man med sådana hästar som det inte... Kan man ge dem någon form av lugnande innan man sprutar dem? Eller?
Ja, kanske man kan göra. Eller, så får
eller lyckas
man...
du spruta dem? Jag gittar vi ska ringa om vi får en till sån häst.
Ska inte ha såna hästar.
Man ska spruträna hästar. Det finns jättefina videos på det. Det kan man göra själv. Så att man tränar in att de tycker det är en positiv upplevelse med sprutning. Det finns fantastiska videor på YouTube om det.
Bra idé.
Nu får ni ta reda på vad de heter så kan jag tipsa om dem. Men det är jättebra. Det borde alla människor göra. För att det är inte roligt att vara spruträdd. Det är inte roligt att vara rädd för veterinären. Och alla de där grejerna går att träna bort. Och hästarna. Och vilda djur, eller inte vilda djur, men djurparksdjur. Mm. De är ju tränade liksom, som kommer upp till gallret och låter djurparksveterinären...
De tränar ju aktivt med
dem. De tränar aktivt, och det går att göra med hästar också. Du kan ha en helt lös häst egentligen som kommer fram till gallret och bara så här, jag vill ha en spruta.
Jag pratade med de som tränar elefanterna till exempel på Kolmården, hur de jobbar aktivt med att få dem att hjälpa till när de behöver hjälp också med de stora kattdjuren.
Och det ska man göra med hästar också. Det finns så mycket man kan träna. Och det är
mycket veterinärerna också.
Ja, visst, för det är livsfarligt jobb att vara veterinär och jobba med de här stora djuren som får liksom slår ifrån sig eller försöker mosa en när man
gör någonting. Vad ska man söka på YouTube då om man vill sätta sig in?
Ja, men vad heter det nu då?
Det kanske vi kan kolla.
Veterinary training horses.
Ja, vi får kolla upp det så kan vi säga det i försnacket.
Ja, det får ni göra. Det är jätteroligt. Jag tror det är jätterolig träning faktiskt.
Det tror jag också.
Okej, men nu hade vi den här hästen som hade kvarka som hamnade i en beteshage som vi annars använder för våra andra hästar liksom. Och då undrar jag, hur länge kan kvarka överleva på det här betet? Kan nya hästar gå på det nästa år? Behöver man sanera stolp och tråd och vattenkvarn?
Vilkon på hela gräsmattan.
Nej, men exakt, hur länge?
Man måste skura varje grässtrå med vilkon. Nej då. Nej, men det är ingen bakterie som trivs bra utomhus i miljön. Så det brukar inte vara någon fara. Det brukar inte smitta via en hage. Men just vattenkärlen, de är supernoga med att man skurar noga rent från all synlig smuts och sen desinficerar. Och om man har något foderbord eller sånt där hästarna ofta står och äter och slabbar, då är det där man diskar och städar. Men annars så kan man släppa ut en ny häst redan efter ett par, tre veckor.
Okay.
Eller om man vill vara supernoga så kan man ta 30 dagar, men det är ingen smittrisk egentligen i hagen.
Ja, oh, wow, det var ju bra.
Det var väldigt bra, för det där var jag lite nöjd över.
Men sen finns det ju studier som har visat att bakterien kan överleva jättelänge på staketstolpar. Ja, den kan det, men det är inte alls någon... Liksom, det här med risk är alltid en gråskala, och det är ingen hög risk att någon häst kommer att bli sjuk från en staketstolpe.
Det är inte ofta hästarna, i alla fall i gräshage. Kanske en liten tråkig grushage att de står och käkar på stolparna. Mm. Men i en gräshage har jag nog aldrig sett en häst då.
Nej, men har man ser man att man har träinredning i hagen där alla hästar älskar att stå och gnaga, då måste man nog skura där också efter en kvarka häst. Mm. Men i vanliga fall behöver man inte skura.
Och det här vaccinet då? Hinner vi prata om det? När kommer det vaccin mot kvarka?
Ja, det finns ett svenskt företag som har tagit fram ett kvarkavaccin.
Och de skulle lansera Q221 såg jag, men det är nu. Jag har inte sett något vaccin.
Nej, jag tror att de väntar på EMA, alltså den europeiska läkemedelsmyndigheten som godkänner nya läkemedel. Jag tror att jag har hört att alla papper är inlämnade dit och att de väntar på att få höra om det blir godkänt eller om de skulle lämna in fler papper.
Så det är vad jag vet. På god väg att komma väldigt tror
jag.
Snart.
Ja, jag tror att prognosen från det där företaget säger att det ska komma i år. Om det inte blir backning på att någonting behöver göras om eller något byråkratiskt som behöver fixas.
Och vilka hästar ska vi vaccinera då?
Då ska man väl gärna vaccinera sådana hästar som man vill skydda för kvarka och som är lite högre risk än andra. ridskolor som kan förlora stora belopp om de blir stängda kanske, som ofta också måste köpa in hästar regelbundet. Det tror jag nog att många kommer att välja att ha dem skyddade mot.
Och tävlingshästar antar jag.
Tävlingshästar som också kan få en säsong förstörd av karka.
Så egentligen alla, eller? Det borde väl inte vara.
Ja, egentligen alla. Det är ju en väldigt hög, vad ska man säga. Det är ju ganska många kvarkafall i Sverige. Vi är 1-2 nya kvarkafall i veckan i Sverige. Och nu är det ju för sig 77 000 gårdar. Men om man tänker liksom, du har ju din häst i ett antal år, så kan det ju vara risk att den träffar på det förr eller senare.
När vi hade kvarka i stallet, det sprids ju, för då det är någon hemsida som det kommer ut att det är ett konstaterat kvarkafall på Värmdö, kan de till och med skriva.
Ja, det finns ju smittoinfo.
Just det.
Så man tar www.travsport.se/smittoinfo.
Ja, och där skrivs alla.
Ja, då kommer de här anmälningspliktiga sjukdomar kommer upp där, som länsstyrelsen har fått ett meddelande om att det är en misstänkt eller konstaterat fall av kvarka till exempel. Då brukar det länsstyrelsen mejla till den här smittoinfosidan, så kommer det upp att det finns ett fall här eller där. Det är inte detaljerat på stallnivå, men
stadsdel i alla fall, eller område, eller
kommunnivå brukar det vara.
Och då brukar det ju sen spridas som en löpeld på typ Facebook eller sociala medier, där folk luskar ju, för att alla vill ju veta gärna vilken häst som har det. Och så där känns det också svårt.
Det blir häxjakt nästan.
Ja, men lite. Och det kan också kännas lite skämmigt, kan jag tänka mig, för många. Att det är lite pinsamt. Vi valde ju att gå ut med information och berätta att den var på bete. Och stallet var ju nästan tomt och vi sanerade ju där den hästen var. Men att vi hade kvarka och bla bla. Men jag kan tänka mig att har man ett litet stall, så kanske man egentligen inte, som inte har hästar som åker och kommer. Och då behöver man ju egentligen inte gå ut med och berätta att man har kvarka om man inte vill. Eller?
Nej, man gör ju som man vill. Och jag tycker att alla som drevar mycket på sociala medier och sätter igång rykten och så, sluta med det. Det är inte trevligt. Det är inte bra. Det är inte bra för era hästar. Det är inte bra för smittskyddet. För det gör att folk känner sig liksom oroliga att gå ut med. Det är bättre att man, om man går ut och man har fått kvarka, att alla stöttar och supportar. För mig veterligen har nästan aldrig hänt att det har spritts kvarka från ett stall som vet att de har kvarka. Alla är så himla noga och de är så duktiga på att se till att det här inte sprids till något stall på bygden. Det är otroligt ovanligt att det händer. Så i första hand liksom lita på att de kommer att göra allt, för de vill inte heller att deras andra hästar i stallet ska få den här smittan. Så de gör vad de kan och du kommer inte att bli smittad av kvarka när du går på ICA och handlar för att någon annan har varit där. Det kommer inte att hända. Så när man hör att någon har fått en smitta, kvarka eller någonting annat, stötta och supporta, skicka tummen upp och liksom deltagande känslor istället. Vad jobbigt för er. Hoppas det går bra. Vi håller tummarna. För då kommer det att leda till en positiv vibe, så att man vågar vara öppen om att vi har stängt på grund av det här. Och då kommer alla att bli lite lugnare. Men om man har mycket oro och man får upplevelsen av att det här är helvetet på jorden, det är ju inte det, men det kan ju vara det för den som har den sjuka hästen, som är ledsen och orolig just då och hoppas att det här ska gå bra fort, att hästen inte ska ha ont och att Gud förbjuder liksom att den ska få någon komplikation så den måste avlivas. Men det
säger är ju ganska viktigt ändå, att som du sett, det vetligen så är det ingen kvarka som har spritts från ett stall med kvarka där man har vet om att man har kvarka, utan det sprids med att det kommer en ny häst
när
i stallet
inte
oftast,
vet.
När man inte har en aning. Ja. De som vet om, var inte de man ska vara rädd för där sköts det och folk har det på sånt allvar. Ingen skojar bort och ingen för att liksom yrsla runt mellan stallen när du vet att det finns kvarka, utan så ta det bara lugnt.
Nej, det är inte alls, man ska inte vara rädd för dem alls, utan de ska man bara stötta och supporta. Det som man behöver ta tag i, det är de nya hästarna som kommer in, att man är lite försiktig, att man ger dem ett snällt välkomststall där de kan stå i 2-3 veckor och liksom få landa på sitt nya ställe. Man får kolla att de har klarat övergången bra och att de inte plockade upp någon smitta på vägen. Det är inte heller deras fel om de kommer med kvarka, utan de har ju bara råkat bli utsatt för det. Det är ju aldrig någons fel. Men då har man i alla fall det under kontroll. Och kvarka är en sjukdom som faktiskt går att ha under kontroll. Det skulle till och med gå att utrota den, särskilt om vi nu får vaccin. Så skulle vi kunna få ner det här 1-2 stallar i veckan till, inte vet jag, 1-2 i månaden kunde vara ett bra mål till att börja med, och sen kanske färre och färre. Och framförallt tycker jag målet ska vara att den första hästen aldrig smittar någon annan häst.
Exakt, man hinner isolera den direkt.
Direkt.
Så om det är en häst som blir sjuk, då är det bara den som blir sjuk.
Ja.
Men tycker du att man ska isolera alla hästar, även om den flyttar från ett annat stall i Stockholm till vårat stall? Bör den också då vara isolerad, eller är det främst importhästar eller som kanske har rest med större lastbilar som kör många olika?
Det är ju bra att ha samma för alla, för då blir det enkelt att fatta.
Mm.
Och då är det liksom lugnt, då kan alla känna sig lugna. Och har man en bra rutin så är ju inte det heller någon större belastning. För det är bara det att du får den boxen istället för den första veckorna. Och du får sköta din häst lite för dig själv den första veckorna, så vi hinner kolla. Så egentligen är det ju bra att göra det för alla. Men om man tänker i riskgrader, så är det absolut högre risk för hästar som man inte känner till var de kommer ifrån. Man vet inte smittläget, vad den har varit med om. Det kan ju vara en häst som man kanske har köpt ifrån utlandet. Om man tänker sig att man köper en häst från Europa, då brukar de sällan åka direkt från det stallet hem till dig, utan det blir nästan alltid en övernattning eller 2 eller 3 på vägen. Och där är det olika hästhotell eller så, där de träffar andra djur, och de åker ofta på en lastbil där det är flera andra hästar som har plockats upp på olika ställen och ska någonstans. Så de har ju utsatts för en massa saker som en häst inte brukar göra, och det finns en hög risk då att både att den blir stressad av det och lättare plocka upp något, och det är så många olika grejer också. Så, och sen så kan de ju ofta stått på ett handelsstall där man kanske får komma och provrida hästen, och då kan det komma många spekulanter under ett par veckors tid. Det blir många olika ryttare som har suttit på den, och den kanske har också bytt foder flera gånger, och den har bytt kompisar flera gånger. Så de här hästarna har varit med om mer än en normal häst normalt är med om på en kort tid. Så de måste man ha lite bomull kring och vara lite snäll mot i början och ha dem för sig.
Mm.
Så om du har grannstallet och den flyttar över, då är det ju kanske en helt annan situation. Man känner till ungefär hur det är.